Ja, jag tänkte börja med att introducera tillflyktsträdet på lite olika sätt. Efter det så kommer Fredrik prata lite om en annan aspekt av trädet, nämligen Trikaia-doktrinen. Sen kommer Roger prata om en av figurerna på trädet som han har en speciell relation med, Ratnasambhava, som sitter där uppe. Bra, men jag tänkte börja bara berätta lite om vad det här är för någonting. Hur många har någon form av relation till tillflyktsträdet idag? Det är några stycken. Några stycken som inte har sett på det tidigare. Det kommer ju, själva praktiken och själva konceptet, idén, kommer ju från Tibet. Och är väldigt vanligt förekommande i den tibetanska traditionen att man har tillflyktsträd i alla de olika skolorna egentligen. Och det som huvudsakligen skiljer dem åt, det är vilken figur som är i mitten och lite, ja, vilka lärare man sätter på träd och så. Jag ska prata lite mer om det sen. Men strukturen och idén och konceptet med tillflyktsträd är ungefär detsamma. Och att vi har ett tillflyktsträd i Triratna-rörelsen, det kommer av att Sangharakshita som finns där, men även finns där. Själv hade tagit upp en variant utav tillflyktsträdspraktik när han bodde i Kalimpong i Indien och gjorde det under väldigt många år. Han tog med sig den praktiken tillbaka till England och flyttade hem. Men kände väl efter ett tag att även om praktiken i sig var väldigt värdefull så bar den med sig väldigt mycket av det tibetanska kulturella arvet och i delar som han inte uppfattade som hjälpsamt. Utan han ville gärna fortsätta erbjuda den typen av praktik, men på ett sätt som han upplevde mer hjälpsamt för Triratna då. Och han valde då att rita ett eget träd, som då blev det här tillflyktsträdet. Vad ska man säga karaktärisera det här då? Till att börja med så valde han att sätta den historiska Buddha, eller Buddha Shakyamuni, i centrum. Just det, vi skickar runt en liten annan, det är samma struktur men en liten annan konstnär, kan vi säga, på samma tillflyktsträd, så kan vi titta på det i detalj. Och det kommer väl tillbaka till att Sangharakshita, han har ju väldigt stark emfas på det här med att komma tillbaka till den historiska Buddhan och läran. Och valde därför att sätta Buddha Shakyamuni i centrum utav trädet. Bredvid Shakyamuni sitter två stycken andra buddhor, Dipankara och Maitreya. Och de tre tillsammans representerar idén om att upplysningen är möjlig i alla tidevarv och på alla platser. Dipankara var en buddha som fanns för väldigt länge sedan och hans koppling till Shakyamuni är att det var han som bevittnade Shakyamunis önskan om att själv bli en buddha en dag. Maitreya är ju enligt traditionen nästa buddha som ska komma till våran värld. Ja, sen har vi lite andra figurer då. Till höger så sitter det en samling med bodhisattvor. Ja, ska man säga. Det är en ganska stark koppling i Triratna även till bodhisattva-idealet. Sangharakshita har ju lyft fram det väldigt många olika sätt och under väldigt många olika typer utav lära, men det är ju en väldigt stark önskan hos honom att rörelsen och orden framför allt då ska förkroppsliga det idealet. På andra sidan så sitter fem stycken utav Buddhas historiska lärjungar. Och ja, man har mycket inspiration från dem, men där framförallt så kan man ju känna, relaterar jag till den här aspekten att komma tillbaka till Buddhas undervisning som han lärde ut där och då. Palikanon är ju återigen en av de där sakerna som Sangharaja pratar mycket om, att komma tillbaka till basic Buddhism. Mm. Så ovanför Buddha, just på den här varianten, så syns det kanske inte så tydligt, men tanken är att de här lärarna ska sväva lite på himlen ovanför Buddha. Och det där är en samling av historiska lärare. Och på ett tibetanskt träd så hade man där hittat de historiska lärarna som tillhörde den egna traditionen. Sangharaja valde att lyfta fram det på ett helt annat sätt. Han har plockat historiska lärare från flera av de stora traditionerna. Så på översta raden så har vi lärare från Indien. Där hittar vi Shantideva och Buddhaghosa och Asanga, Vasubandhu. Så, de där, ja, de stora namnen. Under dem så sitter det en radda med tibetanska lärare. Och under det sitter några ifrån Kina. Och framförallt då sen Chan-traditionen. Och på nedersta raden har vi fyra stycken lärare ifrån Japan. Och jag tror inte egentligen Sangharaja någonsin har motiverat exakt varför han valde de han gjorde. Nej, det är ingen som vet. Nej. Jag tror däremot att han har ju på något sätt tittat över hela traditionen och sett okej, vad finns det för personer som jag har hämtat inspiration ifrån och som har haft avgörande betydelse för att sprida dharma eller ha någon form av... ja, jag tror framförallt sprida dharma, för tänker man på de här personerna så är det någonting de har gemensamt, är att de har antingen startat skolor eller spridit dharma på ett eller annat sätt. Väldigt tydligt så. Och det är intressant när man tittar på trädet. Alltså det finns ju fantastiskt mycket inspiration att hämta ifrån de här historiska personerna. De har ju gjort så otroligt mycket för att sprida buddhismen. Mm. Sen sitter de på en drös med dharmaböcker här. Jag kan återkomma lite till det. Men det finns en mängd litteratur bakom där. Ovanför de historiska lärarna så börjar det bli mer och mer arketypiskt. Här har vi då de fem buddhorna ifrån fem buddha mandalan. Och ovanför dem, högst upp, svävar Vajrasattva. Alldeles vit. Mm. Och runt omkring här så har vi judar och gudinnor och andra varelser som offrar blommor och musik och sådär till trädet. Ja. Det var väl på något sätt den, liksom säga, den grafiska uppbyggnaden av trädet. Men vad är det egentligen vi tittar på?
Historia, tradition.
Mm. Historia, tradition. En aspekt. Flera aspekter. De tre juvelerna. Buddha, en juvel. Sangha, i form av upplysta varelser. Dharma, i form av böckerna.
Olika tillflykter.
Mm. Tillflykt, väldigt tydligt. Därav namnet kanske. Mm. Absolut.
Kan du förklara det? Utveckla.
Tillflykt. Mm. Ja, vi har ju tre tillflykter. Buddha, Dharma, Sangha. Och trädet är väl ett sätt att föra dem samman på i en symbol. Så. Där Buddha då är tillflykt i form av det ideal vi strävar mot. Dharma, hans lära, den väg vi försöker praktisera. Sangha, de vi försöker praktisera tillsammans med. Eller alternativt den sangha vi försöker bli en del av. Då. Och som symbol är väl tillflyktsträdet väldigt, ja, men ganska talande just när det gäller att lyfta fram de här tre aspekterna då, utav upplysningen. Så.
Men det är samma sak som tre benen, ja. Till samma sak.
Ja. Mm. Olika namn, väldigt likartade koncept. Ja. Yep. Mm. Ja, alltså det är, vi har ju en tendens i väst framförallt, tror jag, att titta på saker och se dem som de faktiskt ser ut. Man pratar om att man tar en bild. Om man tar en bild utanför det här sammanhanget, om jag skickar ett vykort till någon som visar Eiffeltornet, så om man tittar på den bilden och så åker man till Paris och tittar man på Eiffeltornet, så kommer man ha en ganska klar koppling mellan det man fick på vykortet och Eiffeltornet. Den här bilden har inte samma tydliga koppling. Här tittar vi på tillflykt, upplysning i dess högsta form. Och det är väldigt lätt att missta bilden för det den faktiskt försöker visa. Det vill säga, när vi pratar om tillflyktsträdet, ja visst, det är så här det ser ut när vi har, när här konstnären har målat det, men det är ju bara en avspegling som försöker lyfta fram idealet. Och praktiken går ut på att se bortom bilden och se vad den verkligen representerar för någonting. Upplysningsidealet i en ganska utvecklad form sådär. Jag tror det är viktigt att ha det med sig när man tittar på den här typen av symbolik. Det är egentligen, eller alla tavlor vi tittar på runt omkring i rummet, att det är en representation av idealet på något sätt. Och jag tror vi har lätt att ha en tendens att hänga upp oss på detaljerna, och visst, de är viktiga, men det är inte därför bilden kom till. Bilden finns där för att hjälpa oss mot idealet. Att se bortom det uppenbara. Mm. Sen provade vi på och visualisera lite grann där inne i Shinit. Hoppas det kändes okej. Ja, varför gör man det då? Är det bra liksom? Ja. Någonstans där i mitten, så när vi väl hade fått syn på Buddha, så droppade jag lite av Buddhas kvaliteter. Och det är väl en av syftena med visualiseringspraktik, att se Buddha, se hans kvaliteter, eller den, vad man nu visualiserar. Och försöka uppleva de egenskaper, de värden som han står för. Om det nu är metta eller vad det nu kan vara. Och försöka minska gapet lite grann, sakta men säkert. Se att Buddha håller de här egenskaperna till fulländning. Och att vi strävar mot att röra oss i den riktningen och försöka få de här egenskaperna att smitta av sig lite grann på oss tills, om många livstider bort, att vi själva besitter dem. Mm. Så det är lite om varför praktiken finns då. Mm. Det var min kvart, känner jag. Har vi några...
Vill du säga någonting om den främsta lotsen?
Ja, förlåt, jag glömde bort den. Absolut. Tack. Där sitter då Sangharakshita. Och hans lärare, i alla fall hans viktigaste lärare. Och varför finns han med på trädet då? Det är lite egotripp där, eller? Det är inte så man ska se det. Man ska tänka på honom som länken för oss in till trädet. Det är han som presenterar dharma för oss. Det är han som har gett oss sangha i den mest praktiska, konkreta versionen vi kan tänka oss. Det är han som hjälper oss in i dharma, förstå, för oss uppåt i trädet. Det är därför han finns med där.
Yeah. Hur använder du tillflyktsträdet i din praktik?
Ja, det var en bred fråga. Alltså, mer och mer upptäcker jag. Jag gör ju den här praktiken som kallas för tillflykts- och prostrationspraktiken för varannan dag. Men jag upptäcker att tillflyktsträdet hänger nu med mig nästan i all meditation. Ofta så är det där, framförallt i metabhavna, att jag kan börja med att visualisera tillflyktsträdet för att sen leda mig in i metabhavna till exempel. Jag upplever att den har en väldigt stark effekt på sammanhang. Jag känner att man, när man är med i trädet så känner man väldigt tydligt det här större, mycket större sammanhanget som man faktiskt praktiserar i. Och det är en väldigt expansiv känsla kring det där. Så.
Vad är det som